Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan med Macradion med Kristoffer Gullin ifrån Guiden om elbil. Välkommen Kristoffer.
Tackar, tackar. Hallå.
Och du är ju, Guiden om elbil är ju webbsida, men framförallt för mig så hittade jag ju dig på YouTube, va?
Det är väl det du har blivit för de flesta skulle jag tro. Hemsidan är även för min del ganska bortglömd skulle man nog kunna säga. Så det är YouTube för full rulle idag.
Vad härligt. Säger jag som också gör lite YouTube då.
Jag har hört rykten om det.
Men Kristoffer, det som är kul med din kanal är att den har ju växt väldigt, väldigt snabbt. Och det har ju funnits rätt mycket bilkanaler och sådär. Kanske lite mindre som har fokuserat, eller kanske ingen faktiskt överhuvudtaget som fokuserat på bara elbilar. Utan det blev ju du som tog fram den kanalen på YouTube. Och hur började det?
Ja, det var ju som sagt hemsidan först som var grejen. Jag har suttit och byggt mycket enklare hemsidor till och från under tidens gång här. Och det var väl framförallt det jag kände att det var de flesta sidorna om elbilar som fanns i Sverige handlar mest om nyheter. Det är väldigt lite där man faktiskt får lära sig. Och då tänkte jag att då finns det ett ställe man kan gå in i. Problemet var ju att jag hade själv ingen elbil vid det tillfället.
Nej.
Så att om det var i slutet på december någonting sånt där 2021 så hyrde jag en Peugeot E208 för att liksom få lite mer info, liksom lite mer kunskap om och till hemsidan. Men av någon anledning så pekade mobiltelefonen mot den där och det verkade ju gå bra. Jag fick ju också ganska tidigt tillgång till en XC40 P6. Den här billigare XC40 innan journalisterna hade hunnit med och recensera den. Så att där var jag nog väl en av de första och där var det ju verkligen ett stort startskott.
Just det. 31 000, nästan 32 000 visningar nu. Ja, det var 9 månader sedan.
Lite jobbigt för det är en video som jag skäms lite över också.
Men är så.
Man märker hur tydligt det är att jag har inte 100 koll på vad jag gör.
Men så är det bara. Jag har ju också såna, framförallt filmtekniskt då, i början av Google Home och sånt, så fruktansvärt dåliga. Men de som är stora, och så får det vara.
Så är det, så är det.
Sen är det ju det att man själv ökar ju kvaliteten hela tiden på olika sätt och vis. Dels hur man pratar, hur man klipper, hur man filmar. Men andra som ser den videon för första gången tänker väl att det här var ju riktigt bra jämfört med TikTok.
Ja, så kan det ju mycket väl vara.
Du har ju en väldigt unik grej dessutom som de flesta inte har. Jag vet inte om du själv har tänkt på det. Alla dina unika grejer. Kanske du har tänkt på i och för sig. Men det finns en sak som du gjorde det nu. Det var lite roligt du sa. Men i dina videos. Du pratar väldigt utan talpauser. Och det är väldigt få förunnat.
Ja, det är några som har börjat kommentera det. Och sagt att jag är bra talare. Eller någonting.
Mycket.
Jag upplever inte alls mig själv som det.
Nej, det gör man inte.
Det är en liten form av ego-boost verkligen. Om man läser de kommentarerna.
Men jag är väldigt sådär. Det är ju därför jag är så bra på B-rolls. Det är ju bara för att kamouflera mina sådana här felsägningar hela tiden. Så jag får klippa.
Själv är jag helt värdelös på att ta B-rolls.
Ja, det krävs rätt mycket energi. Så det är ju också svårt. Du har ju ett dagsjobb också ju. Vad jag vet.
Precis. Ja. Precis.
Så att man... Sen, jag menar, den som är störst och bäst på det här är ju... Vad heter han? Björn
Nyland.
Just det. Jag tycker inte... Jag är till och med en av de få som aldrig tittar på honom, för jag tycker han är jättetråkig, just för att det är liksom filmar med mobilen sådär, men det är, för de flesta spelar inte så stor roll, utan kör och gör innehåll liksom.
Ja, nej, men precis. Det jag upplever har gav mest boost för mig, det är när jag köpte en till kamera så att jag kunde få två olika vinklar.
Just det.
Det tycker många om.
Det är ju så. Vi ska faktiskt inte prata så mycket, jättemycket mer om din kanal och så. Men jag måste faktiskt kolla vad du har för vad du har för kamera strax. Men innan ska bara så att säga förvara att detta är inte ett avsnitt om hur man gör YouTube, utan vi ska prata om allmänna reklamationsnämnden och deras nyligen utslag här om privatleasing och om man får höja räntan eller inte. Vi ska prata om en bil som inte är så rolig som de du precis talar om. Mazda. Vi ska prata om att Audi e-tron kom i ny form och lite längre räckvidd också. Sen slutligen naturligtvis huvudpunkten för det här avsnittet, Volvo EX90, som du har sett i verkligheten men inte jag. Men vad filmar du med nu då? innan vi går till Aron här så måste jag veta, hur filmar du nu?
Jag har en av de bästa vloggingkamerorna, Sony ZV-1.
Just det.
Och sen kör jag även en GoPro Hero 8, tror jag att det är. Alltså jag är ju väldigt ointresserad av kameror överlag. Jag sätter ju så här auto och så bara point and shoot. Jag tycker det är jättetråkigt. Det är ett ont måste liksom.
Du har den heter det
ZV1.
Ja, är det den? Är det en utan? Det är den med fast objektiv. Alltså, ja, du kan ju zooma ut in, men du kan inte byta det.
Nej,
just det.
Precis.
Jag har 10 där. Det är de man kan byta på. Men ja, det behöver man inte. Oftast gör det. Det är ganska bra, det kit-objektivet. Ja, men vad härligt. Det är jättekul att se och följa det. Det är ju både kul och kanske lite oroande då att du snart, eller du är uppe i 25, du går, det är väl väldigt nära 6 000 prenumeranter nu, säger jag.
Det är den här dagen där man sitter och uppdaterar en gång i timmen. Jag är på 5992
just nu. Ja, det är roligt. Ja, så det har ju tagit ungefär 9 månader till det. Det tog betydligt längre tid för mig. Men bra content ska premieras. Så är det. Allmänna reklamationsnämnden. Har du någon gång haft med dem att göra?
Nej, jag har klarat mig än så länge.
Ja. Jag har gjort det några gånger. Fast jag har så att säga varit en svarande. Jaha. Som företagsledare så har jag fått svara. Vi har vunnit varje gång kan jag säga. För det är ju inte så mycket om för att jag har kunnat argumentera för min sak. Utan det är helt enkelt så att konsumenträttsligt så det är ganska tydligt det där. Och i och med att ofta så har man rätt bra koll på vad som gäller med olika köplagar och vad som är rekommendationer och vad som gäller. Liksom. Det är, och då, men många konsumenter tror att de har en självbilden som gör att om de har missat något så måste det betyda att det är något större fel än... Ja, alltså det måste vara ett strukturellt fel. Det måste, man är alltid oskyldig som konsument så att säga. Och så är det inte alltid. Och nu på senare tid har det ju varit lite om privatleasing. Privatleasar du din bil?
Jag privatleasar min bil.
Ja. Har du fått ökade kostnader?
Det har jag fått. Närmare 1100 spänn i månaden.
Oj, Jesus!
Det är en dyr bil från början. För den som inte vet så åker jag en Mustang Mach-E Long Range AVD.
Ja, just det. Det roliga är ju att Mach-E är ju inte jättedyr, men Long Range AVD låter som att det var några månadskostnader till
det. Det blev det ju. Med Teknik Plus-paketet också, så att man får liksom det stora ljussystemet och panoramatak och sådana grejer. Det är viktigt. Mm.
Det är ju viktigt, absolut. Så. Men varför betalar du första månaden?
Jag skrev på 8034 kronor.
Ouch!
Ja, men jag åker ju väldigt mycket bil. Och just där och då så hade jag också väldigt bra... Jag betalade 500 kronor i månaden för min parkering där jag bodde. Och då ingick elen. Så att liksom alla typer av bränslekostnader skulle ju försvinna. Plus att jag pendlade en hel del till Stockholm. Sen flyttade jag och så nu får jag betala jättemycket istället och allt sånt. Men jag har ju valt att lägga lite mer pengar på bilen just eftersom jag har YouTube-kanalen också. Hade jag inte haft den hade jag antagligen inte haft den här bilen.
Nej.
Men idag så har det gått upp till 9,1.
Ja, det är lite pengar.
Det är sidor. Det gör det.
Och sen har du försäkring på det också.
Försäkringen ingår i det där.
Det gör ja. Det, okej. Jaha, då så. Annars är det så här, ung man i storstan. Det är som att de, ja, hur många gånger är det? 3 eller 4 gånger han kommer krocka nu, den här arroganta. Ja, nu får man inte längre särskilda kön då. Men ung i Stockholm, eller i storstan i alla fall. Udigt. All right. Nej, men hur många mil får du köra då?
Ja, det är också nästa grej då. För Ford har maximalt 2000 mil. Och det kommer
per år?
Jag är uppe i 1400 nu. Då har jag haft bilen i 5-6 månader snart. Så att jag ligger ju väldigt dåligt till. Och sen har de en milkostnad om man åker över de där 2000 på 17 kronor milen. Så att det är riktigt dyrt. Mm. Den där bilen kommer ruinera mig.
Ja, men det är kul.
Men den är rolig.
Ja. Nej, men Audi e-tron här då, som bekant. Och den var ju ganska subventionerad då. Så att den kostade... Alltså, vad var det senaste när jag betalade? Det var rätt mycket pengar, tror jag. 7 000 i månaden. Men det är plus försäkring. Men då är det 2500 mil per år.
Ja.
Och sen är ju den är ju verkligen barskrapad. Det är knappt någon lack på den. Den blir repig om man tittar på den. Men i och med att e-tron är ganska... Det är luftfjädring är ju sällan billigt. Liksom. Och fyrhjulsdriven och så. Så den är ju från grunden. Och sen så har den... Den har inte ens kamera. Så att det är backvarnare. Det är heliga...
Ja, det märker jag ju nu när man har börjat kört pressbilar allt mer, att man är ju lite bortskämd med olika utrustningsmodeller. Ja. Det var någon bil jag satte med som bara, va? Inte ens 360, vad är det här för bil de ger mig?
Nej, just det. Annars brukar det vara rätt också. Så här, men på lite vad det är för typ av vilken bil tillverkare. Men runt 7 har vi gått upp lite ner. Den har faktiskt gått både upp och ner lite, så då. Den justeras ju allt eftersom räntan ändras.
Mm.
Och det är ju lite det här som då vi ska prata om nu. Har du följt det här som rapporterades så här om dagen? Jag vet inte, detta är när du lyssnar på detta så är det faktiskt kan vara mer än 2 veckor sedan. Men när vi spelade in detta så var det då igår.
Ja, jag tror att det var igår.
Ja.
Jag har följt det lite grann, kollat lite forum och vad folk läser och tycker. Jag har själv inte läst någonting från ARN, så jag har bara läst från nyhetssidor.
Ja. Och vad är uppfattningen då om man bara läser från nyhetssidor?
Om man bara läser från nyhetssidor så kan man ju tänka sig att den här personen kommer få tillbaka pengar från finansbolaget för att oklar anledning, men som forum har tolkat det så måste det ha stått fast avgift i någon annons som han menade, eller som den här anmälan då måste ha sparat ner eller kunnat bevisa eller någonting. Det verkar vara den tolkningen som de flesta gör.
Just det. Och så är det ju inte.
För det är jag har också sett i Facebookgrupper här nu att det är flera som liksom, men kanske man ska anmäla och få tillbaka massa pengar och det. Och som sagt, jag har inte kunnat bilda mig någon direkt åsikt eftersom jag inte har läst originalet.
Nej, precis. Nej, och det är ju få som har gjort det. Och det är ju också det som är så spännande då, liksom folk tolkar saker och ting. Jag tror många nämligen tänker så här att oj vad dyrt har blivit. Men jag köpte ju en bil som en fast månadskostnad, tror jag de flesta har tänkt och trott. Och sen har man skrivit på avtalet och så. Ja. Men det är finns, om det finns så är det väldigt, väldigt sällan man leasar med någon form av fast avgift. Utan då är det ju, det finns ju fast ränta, men det har blivit mycket, mycket dyrare. Det finns ju hyra också, det är ju en annan sak. Du hyr, och då är det ju någonstans, då avtalar man ju liksom hyran då. Men privatleasing är ju en leasing. Och det som har hänt faktiskt, kan gå rakt på sak, det är att Allmänna reklamationsnämnden har då beslutat att och tyckt att det var inga som helst konstigheter i det här avtalet. Det är ett rörligt ränta och därmed så har leasingbolaget all rätt att höja den. Det är nummer ett.
Okay.
Ja, så helt förvånad. Ja. Däremot så finns det ju en viss, och detta är en ganska så samma, liksom, jättekomprimerad sammanfattning. Däremot så måste leasingbolaget enligt lagen då kunna förklara varför man har höjt avgiften. Det vill säga vad man har missat är istället för bara skicka ut en AVI med en högre avgift. Så har man missat att berätta på grund av att våra alltså ingående räntor har höjt. Så måste vi höja räntan till dig. Och på grund av det då så måste leasingbolaget betala tillbaka mellanskillnaden. Mellan 6000 någonting och höjningen. Mellan, eller ska vi se här, mellan från det att anmälan gjordes och att beslutet tagits. Men från och med hedan efter nu, för nu är det liksom klart. Nu upplever Allmänna reklamationsnämnden att personen vet att, att räntan har höjts och därmed så har de rätt att höja den. Så från och med framåt så är det helt okej att höja räntan för från leasingbolagets håll då. Det är kontentan i det. Så det betyder absolut ingenting så att säga. Det var mer så här informationsarbete då. Sen det ironiska i det här då att han har ju skrivit på, det är jättekonstigt då, för att han har skrivit på ett avtal där det står att månadskostnaden är 6000 någonting. Men det är då utan klimatbonus, så den har ju då kommit in och därför så är hans månadskostnad mycket 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 lägre än vad han har betalat, vilket gör att han då skulle få tillbaka mellanskillnaden mellan de här 6700 någonting. Men leasingavgiften har varit lägre än det. Så han kommer inte få tillbaka någonting då. I och med att klimatbonusen har tagit ut det då. För det här avtalet han har skrivit så är liksom månadskostnaden utan klimatbonus.
Jaha.
Och sen så sänks det liksom bara på första räkningen då. Eller det står inte i avtalet man signerar liksom att okej, månadskostnaden med klimatbonus är det här. Utan det är liksom den totala kostnaden som leasingbolaget. Sen får ju de pengar. Från staten då. Och sen krediterar ju de det liksom i på ett annat system. Men avtalsmässigt så. Så att, det är väl inga pengar till hand kan
jag
säga.
Jaha. Ja, spännande. Jag har samma leasing, eller finansbolag som han.
Demer.
Precis. Och på mitt kontrakt. För jag har ju naturligtvis kollat det eftersom det här hände. Och eftersom jag hade samma finansbolag. Där står det ju liksom att det här är pris innan bonus. Och här är pris efter bonus. Och sen en liten asterisk som säger att om inte bonusen kommer så ska jag få betala hela summan. Liksom.
Just det. När han tog avtalet där så som jag tolkade det. Alltså det är så mycket papper. Det är så mycket information. Jag ringde till och med bilbolaget också. Jag tänkte okej, snubben har ju fått en orderbekräftelse här på 3800. För det är det som förvirrar också. Han har skickat in då. Ja, men det skulle bara kosta 3800. Och sen är plötsligt så. Och sen då så har ju. Men det är inget, liksom, det är inget avtalat där, utan så kommer leasingavtalet då som han har signerat. Och så var jag tvungen, men varför står det 6700 någonting där och 3800 på orderbekräftelsen då? Jag ringde bilbolaget, de visste inte ens att det var någon som hade sålt den. Det var ingen journalist som har.
Nej.
Ja. Det är inget, ja, det är väl inget jättestor grej det här.
Ännu eller så. Journalistpriset 2023.
Ja, exakt. och då var det ju, ja, men det avtalet, för när det skrevs så garanterade visst, då tog DNB risken för klimatbonusen.
Jaha.
Så det är väl från innan det, men sen blev det ju helt plötsligt det här liksom att ja, men det är ju inte säkert att det blir några klimatbonusar och hit och dit, vet, pengarna kan ta slut och så. Och då ändrade man väl det. Man har ju ändrat rätt mycket under tiden då naturligtvis.
Det är rätt svårt att hänga med i ändringarna det som sker. Det såg vi ju bara tidigare i veckan.
Ja, just det. Då var det ju radio för att prata om dessutom om hur stor rusch det var hos bilhandeln. Men det var inte stor rusch i fysiskt.
Nej,
i butiken,
det är digitalt nu för tiden.
Ja, det är ju det.
Lite tråkigt.
Det är ju det.
Jag hade ju sett framför mig hur det bara välde in människor på. Men nej, det gjorde det inte.
Som Black Friday, ja, du vet, i USA. Du vet, folk trampar på varandra. Så.
Jag ska ha den sista MG:n. Nej, det var inte det.
För det är ju, där är ju dubbelt. Dels är det ju det här att du var tvungen att köpa eller beställa. Det var ju också väldigt otydligt i början. Men har du beställt då senast den, vad var det, 8:e?
Precis, 8:e. Sen började det gälla den 9:e.
Just det. Alltså det vill säga att om, när skulle man beställa sin bil senast?
Senast den 8 november 2359.
2359, ja. Så var det ju. Och så är ju en sak. Men sen är det ju det här att sen kan ju pengarna ta slut från svacket heter. Alltså det vill säga att de som betalar ut det, är det Naturvårdsverket eller vilka var det?
Nej, klimatbonusen betalas ut av Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen var det. Var det Naturvårdsverket som hade elcykelpengarna? Så var det, just det.
Ja, sen har de även grön bidrag för företag och föreningar.
Ja, just det. Och Just det. För då kan det vara så att de pengarna kan ju ta slut också. Det är ju en helt annan fråga. Och det har de gjort tidigare. Och då har man ju fått... Alltså det är ju inte så, man kan ju inte bara framkalla pengar. Eller ja, staten kan ju faktiskt trycka pengar. Men det är ju inte riktigt så det fungerar just i, för att våra pengar till slut. Så då kan det ta slut. Och då kan man ju helt enkelt säga att nej, det blir inga nya pengar. Så var det till exempel med solcellsbidragen innan det blev klimat... grön elbonus heter ju den. Så idag så är det ju... Då får man ju pengarna... Alltså det vill säga du betalar ju inte fullt och sen söker bidrag, utan du får ju, köper du laddbox eller solpaneler via elektriker, vilket man oftast gör, för det ska, och det ska installeras, då är det ju liksom redan på fakturan där så är det avdraget. Men innan det kom så var, kunde man söka bidrag för att sätta upp solpaneler. Och det gjorde ju folk. Och så fick de pengar. Och sen tog de slut. Och så sa staten, ja fast nej. Nej, vi drar ju igång med grön el här istället. Eller grön energi. Så att de blev utan. De som hade installerat solpaneler där inne får man pengarna till slut för det gamla systemet. Och innan, och sen hade de ändå liksom inte köpt via det nya. Ja, det var bara att betala fullpris för de solpanelerna.
Och jag tänker, där är det är ganska mycket pengar det handlar om.
Ganska så mycket pengar.
För det var väl ungefär, var det inte samma sak med elcyklarna här och pengarna tog slut? Och
vissa, nej, där... Det behöver inte säljas så himla många fler bilar för att det ska vara så himla mycket pengar.
Nej.
Alltså det är så, lite svårbudgeterat då. Så att de visste ju hur mycket cyklar som såldes. Och sa att ni som köper senaste här datumet kommer att få pengar. Men okay. Inga andra.
Ja.
Så är det med bonusar. Och så är det med räntor. Leasar ni? Så är det privat leasar ni? Företag? Det är alltid rörligt om ingenting annat avtalas. Du har varit ute och rört på dig i en Mazda. Eller hur?
Det stämmer bra, eller jag rör på mig fortfarande i en Mazda. Jag har hela
hur känns det då?
Det är väldigt blandat skulle man säga. Å ena sidan så är det en faktiskt riktigt trevlig bil. Det är liksom, den har i princip all utrustning, den ser bra ut, den är bekväm att åka i och så vidare. Men den har extremt litet batteri. Den har en VLTP på typ 200 km.
Och, oj då, kommer du 10 mil?
Ja, det är det som är grejen. Jag har, min brorsa, han bor 8,5 mil hemifrån, eller därifrån mig. Och då är 5,5 mil motorväg, 120-väg. Det åt upp i princip större delen av batteriet, så att jag skulle inte kunna ta med de sista 3 milen till honom och sen tillbaka till E4, liksom, för där finns den laddare. Så att det slutade med att jag fick ladda innan jag lämnade Uppsala eftersom jag inte har laddbox hemma. På en snabbladdare, och den här maxar är 50 kilowatt så, och gärna 30 vid kallt batteri. Så fick jag åka 5,5 mil motorväg och sen fick jag stanna och ladda 20 minuter. Sen fick jag åka till brorsan och sen när jag åkte hem så stannade jag och laddade på samma laddare igen 20 minuter, 30 minuter. Och sen kom jag E4 ner till Uppsala igen och sen stanna och ladda så att jag skulle kunna komma till Stockholm idag. Så att det är ju inte en bil du ska liksom åka motorväg på. Det är inte en bil du ska åka långt med. Det är en bil du ska liksom... Om du bor 3-4 mil utanför stan och ska in till jobbet på morgonen. Perfekt bil att ta sig fram och tillbaka på.
Men så är ju, det är ju en elcykel också, annars sidan.
Så kan man konstatera.
Vad kostar den här Mazdan då?
Den börjar på 349.
Oj, men det är ju ganska mycket pengar för litet batteri.
Det är ganska mycket pengar för ett litet batteri. Men om man funderar på en liten... i20, Honda i20 eller någonting liksom som pendlarbil in till stan bara, då skulle jag nog hellre satsa på en Mazda. Men man ska ju verkligen ha en annan bil också.
Så Mazda, men Renault Zoe, har du köpt den?
Kostar inte den typ närmare 500?
Ja, kan det vara värt. I och för sig i det här sammanhanget. 454 kostar.
Ja, det är en 100 000 till.
Ja, men det är väl... Alltså, det låter ju inte som att det här är en bil som någon riktigt kan hitta en...
Nej, alltså du ska ju ha en väldigt... Jag har ju pratat med ägare till Mazda och de är ju jättenöjda, men det är, så är det ju alltid. Då är det ju liksom att ja, men de har 4 mil in till stan. De tar den då liksom.
Vad heter den? Mazda?
MX-30.
MX-30.
Och jag kan köpa det behovet, men den är ju liksom väldigt specifikt för ett visst behov liksom. Du ska ju vara väldigt nischad i ditt användningsområde där för att den här bilen ska passa.
Men det är klart, säg att du har en bil som du pendlar med varje dag, så här 4 mil som du sa, och ska tillbaka. det är ändå, det är inte jättemånga som pendlar så långt till jobbet faktiskt. 3-4 mil ändå i alla fall.
Ja.
Och sen så gör det varje dag med en bensin- eller dieselbil. Klart det blir rätt mycket pengar nu för tiden.
Ja, och alltså, en elbil kan du ju ladda för. Den här kan du ju fylla tanken på 30-40 kronor liksom.
Ja, 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 ja. Och särskilt om du bor, ja, ni har lite billigare el där uppe.
Ja, vi sitter alltså, i elområde 3 så att så mycket.
Ja, ja, alltså, 4 här vet du, det är allt lite värre. Allt lite värre. Men laddan på natten så det är ju inga pengar alls faktiskt. Så på så sätt, så, men är den liksom skön att köra? Eller alltså, liksom, för Zoen är inte så himla rolig.
Nej, men precis, det är det som jag tycker, det märks, alltså det känns ändå som att Mazda har tänkt att okej, okay, men vi, det här med batteri, det klarar vi inte av. Så att vi satsar på allt annat istället för, alltså nu har jag för sig den fullsmetade versionen som säkert kostar 450-500 000 där omkring. Men den har ju liksom all form av utrustning. Det är rätt bra ljud, det är bra kameror, det är 360, det är liksom adaptiv farthållare och det är head-up display som fungerar riktigt bra.
Mm.
Sköna stolar. Det kanske inte är så tyst i bilen, men som sagt, det är inte en motorvägsbil. Men det är faktiskt en okej bil. Så, hade den haft ett batteri på 50 kWh, då hade det liksom så här klockren. Det finns ju en jättestor nackdel förutom batteriet, och det är ju bak... vad heter det?
Baksäte.
Precis. Ja.
Det är skönt att bara jag som tappar liksom så här. Vad heter det där? Apelsin? Ja, just det. Tack så mycket.
För det är ju sådana här suicide doors. Mm. Så du måste först öppna framdörrarna för att kunna öppna bakdörrarna. Och sen får du liksom klättra in i baksätet.
Ja.
Jag hade en kompis som valde mellan MX-30 och en Nissan Leaf. Och de bor liksom någon mil utanför stan och ska in till jobbet. Så de har även en Model Y så att de klarar sig på längre resor. Men då valde de mellan de där bilarna och konstaterade att Nissan är ju bra mycket tråkigare att köra. Den är inte alls lika rolig, men den har riktiga bakdörrar så att det är lätt att peta i ungarna.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja. Sen har du ju också CHAdeMO i den, vilket betyder att du har fungerande vehicle to home. Bara att du får köpa en laddbox hemma som är dyrare än en bil nästan. Så att den är ju, den kan man ju verkligen liksom leva i framtiden med. Det gamla härket till bil, det är den enda liksom, som är inne i framtiden. Och alla pratar om vehicle to home och vehicle to grid.
Och Nick satt liksom, då där i hörnet. Ja, men hallå!
Ja. Det har jag gjort sen. Ja. Ja. Så här, samtidigt så har du ju stora problem framöver att kunna ladda den. I alla fall framöver. För att inte mycket CHAdeMO då ute i bygden. Liksom.
Nej, men jag brukar ju göra långtester på min kanal ibland. Och det är ändå ett par personer som brukar kommentera att de är ute och åker med sina Leafar.
Ja, så att, det ska ju sägas det att man kan ju rätt glömma här nu. Vi sitter och pratar, men de flesta har nog ingen aning vad vi pratar om nu. Det finns ju AC-laddning. Det betyder att vi laddar hemma. Den är en liten rund kontakt kan man säga till bilarna. Det är samma till alla bilar. Och sen så när man snabbladdar ute på stan då, eller längs motorvägen, så snabbladdar vi ju med likström, DC-laddning. Och DC-laddning har två olika standards. Det ena är då CHAdeMO som är liksom en joint venture mellan Japan och naturligtvis Frankrike. Som det ju alltid är när det är konstiga saker. Det är ju Nissan då, delvis lite någon Renault tror jag. För det var ju Nissan och Renault var ju... Ja, de ägde ju varandra på något konstigt sätt där ju.
Ja, det var något sånt där. Jag vet att Lexus hade CHAdeMO på sin elbil.
Ja, ah, just det. Just det. Och det är faktiskt grejen att det finns liksom, det är liksom en världsstandard. Så det är ju den. Och då den som vi använder på alla andra bilar då, som är, ska vi se här, med för ett Combined Charging System, CCS.
Yes.
Det finns ju nämligen en annan typ, alltså annan trefas som man kan ha hemma, som är så typ man ska koppla in väldigt stora maskiner till vägguttaget, som heter CSS. Och där jag har alltid svårt från de olika kombinationerna. Så alltså, Kristoffer stod och skrattade åt mig en dag en gång på i Småland var det. Ja. När jag inte fick rätt på det där för 50 gången tror jag. Och då är det ju den CCS då. Den ser ut som våra AC-laddare hemma. Plus en liten haka då med två stycken kontakter till. Som ju är då så att säga likström. Och det är de vi stoppar in då på, ute på vägarna. Och CHAdeMO då försvinner allt mer och mer. För det är ju som du sa, någon Lexus och så någon Renault och sen så Nissan Leaf som använder den. Och även, vad heter det, Outlander, vilka är det som har den nu då?
Outlander, är inte det, det är väl Subaru?
Mitsubishi Outlander, plug-in hybrid som var väldigt, väldigt, ja, väldigt populär. Ofta är det också så att man kan komma och så kan man tro att ah, vad nice, för det finns en klassisk laddstation som har ju, vad är det, 43 43 kilowatt AC-laddning. Nästan alla bilar klarar ju bara 11 på det. Men sen är det nog Zoe. Den hade ingen DC-laddning i början så den körde med det. Och sen har den ju 50 då, kilowatt DC-laddning. Och sen så har den CHAdeMO också. Och då är det många som tror att åh vad bra, då kan jag ladda CHAdeMO här samtidigt som den andra laddar med den vanliga 50. Men det brukar det inte göra. Det brukar bara stå att den får vänta.
Japp, de två brukar dela.
Ja, broderligt.
Vilket är lite tråkigt. Däremot kan det vara lite roligt när man ser någon som står och fipplar där.
Det är ju fan lika roligt som när någon står och försöker koppla in sin typ 2, alltså AC-kabel in i DC.
Det går ju förvånansvärt ofta, måste jag ändå säga. Att man har sett någon hybrid-Passat som ställt sig hos Ionity eller någonting och står där och försöker.
Det är ju så att den kabeln då som går in i laddboxen hemma, det är ju i och med att det är så att säga samma system då, det är bara att CCS ändå har ytterligare DC-laddning. Det gör ju att den kabelstumpen vi annars kopplar in i laddboxen hemma, den kan man alltså koppla in rakt i den datadelen är det ju som finns i AC-kontakten. Och så står man och försöker, tror att de ska hända, men själva strömkontakten är där nere. Och hade det gått så hade det blivit väldigt, väldigt tråkigt att få upp 150 kilowatt rakt i...
Ja, det hade inte slutat bra tror jag.
Nej, verkligen inte. Du vet de här motorvärmakablarna, Kristoffer?
Ja.
De är ju helt livsfarliga.
Jaha.
Du vet, laddkablarna till bilen, de är ju intelligenta. Så att det måste ju vara liksom isolerad koppling däremellan för att bilen ska begära ström ifrån laddboxen.
Mm.
Så att de är ju helt safe. Liksom. Det gör ju, du kan ju docka ut den och bara slänga den på marken. Det händer ju ingenting. Om du har motorvärmaren då, så att du har kopplat in en liten portabel motorvärmare eller kupévärmare in i fossilbilen och sen så kopplar du då in på kontakten som är på sidan av bilen och så in i vanliga 220 voltsuttaget då, 230 voltsuttaget. Om du drar ut den delen som är i bilen och bara lägger den som många gör. Om det kommer någon unge och tänker, undrar vad som händer om man drar in två spikar i de här hålen. Vill du veta vad som händer?
Alltså jag tror att jag klarar mig faktiskt. Jag kan gissa.
Ja, det var som elektriken sa, då får man skaffa nya barn.
Mm.
Det är ju helt livsfarligt. Vi hade såna här, på Teknikveckan så hade vi någon som var såna här, men jag är förbannad på att inga liksom rycker ut kontakten i 230 voltsuttaget. Och jag bara, nej men det är väl klart, du kan ju inte konstruera kablar som är farliga liksom. Och jag bara så här, du, jag har typ en idiot här på internet som påstår någonting. Hur är det egentligen, Mr. Electric? Han bara, du får skaffa nya barn om du gör så. Bara, åh fan.
Alltså, jag är ju väldigt skyldig till den typen av beteende. Alltså, det var ju så man gjorde.
Ja, precis.
Man hade ju sin stolpe. Man hade ju liksom, ja. Kameran var ju inlåst där. Perfekt, det är ju bara att dra ur bilen liksom.
Ja.
Och så hänger man över den.
Yes, nej, stoppa inte in någonting där. Inga fingrar, det kommer inte in. Men alltså, du vet, det är ju helt galet. Galet, däremot, vi kör lite, försöker alltid köra lite snygga övergång här. Det är ju Audi e-tron. Audi Q8 e-tron. Det är ju en sån här förvirring utan dess like. För Q8 är en gammal fossilbil. Mm. Vad är din relation med Audi e-tron, Kristoffer?
Väldigt lite skulle jag säga. Jag har provkört Q4 och Q4 e-tron. Och tyckte att den var helt fantastisk när jag var... testade den fullkittad S-line-utförande. Sen kom jag hem till Uppsala och så åkte jag ner till min folkvagnhandlare här och bara, jag ska ha en Audi Q4. Jag vill provköra den som ni har som kanske inte kostar allt för mycket. Och konstaterade att nej, den här bilen vill jag absolut inte ha.
Nej. Vet du vilken motorbeteckning det var då? Alltså 35an då eller 40?
Nej, det 45. Var väl 40 på den. Men alltså, det var ju såklart 50 på den som jag provkörde.
Ja, just det.
E-Car Expo 2021.
Ah, du kör den på E-Car Expo. Audi har ju, det är ju verkligen tyskarna där. Det är lite så här, du får ju betala extra för mugghållare liksom.
Ja, det är helt rubbat. Mm. Jag kan tycka att vissa grejer borde inte vara så illa. Men,
Audi e-tron, alltså som bara heter e-tron, inga andra saker. Den är ju liksom, det var ju så ur Audin när det kom till elbil då. Gammal fossilplattform som man har gjort om då till, så man har ju kardantunnel och hela faderuttan liksom. Tung som ett djur är den, om det är ett tungt djur. Och man har ju då uppdaterat då faceliftar den här inför framtiden. Och så slänger man på ett nytt namn då, Q8 e-tron istället.
Det var väl behövligt med ett nytt namn.
Du tyckte det?
Ja, det tyckte jag. Du kan ju inte ha en Audi e-tron och sen ska alla Audis elbilar också heta e-tron. Det är ju
helt... mindblowing.
Ja.
Det var ju Audi e-tron och sen så Audi e-tron GT, det är ju den här låga spot 800 volt system. Det är en helt annan plattform.
Ja.
Och sen Audi Q4 e-tron som ju är då folk, det är ju samma plattform som Audi, när jag så, lyssnar Audis PR nu så för själv. De säger det är ju två, det är ju så här uppdateringen av Audis Volkswagens MEB plattform. Det är ju så att säga, det är inte exakt samma som är i Volkswagen ID.4, utan det är minsann en uppgraderad version. Så de är väldigt tydliga med det liksom. Okay. Jag har ingenting med Volkswagen att göra.
Och jag som inte har pratat med Audi idag kan ju säga att det är samma plattform.
Exakt. Ja, det är ju det. Ja, det är ju det. Alltså det är klart att det finns ju någonting. Men sen är det ju det att det är Audi av de här Volkswagen ID.3 är det ju också. Och Cupra Born. Men framförallt då ID.4 och Skoda Enyaq och Audi Q4, så är ju Audi Q4 så himla mycket snyggare än de andra bilarna.
Alltså,
Nej? Den trodde jag var, objektiv i den bedömningen, men så var det inte. Alltså, vem är din favorit då?
Alltså, Enyaq i Sportline-utförande tycker jag är riktigt snygg. Den här röda som jag provkörde.
Just det.
Jag tycker att Q4 e-tron som Audi har där är lite för bullig. Den har liksom... Jag tycker om kantigt.
Okay.
Och då faller Enyaqen mer i smaken för mig.
Men var det den som hade sån LED där framme?
Ja, så den var ju den där fula tandställningen.
Tandställning, det gillade jag den. Nej, men Skoda Enyaq är jättefin. Interiörsmässigt så är det bara att det är så himla liten instrumentpanel. Säger man framför eller bakom ratten? Man sitter ju egentligen bakom ratten, då måste du vara framför ratten.
Andra sidan ratten.
Andra sidan ratten. Ja, du ser. Det är snabbt tänkt. Ja, det är väldigt lite där. Men ja, i alla fall. Så, och sen så, då, så skulle man då positionera då gamla e-tron till liksom var flaggskeppet. Och då smäller man på Q8 e-tron. Men den har ju ingenting att göra med Q8 fossilvarianten. Det är en helt annan. Det är inte så att man har satt in en elmotor i Q8 fossil. Och så är det Q8 e-tron. Utan det är ju två helt diametralt olika bilar i utseende, storlek och sådär. Båda är SUVar. Men... Jag gillar verkligen e-tron på det sättet att den är ju inte, den är ju som du säger, den är lite rund sådär, lite Audi-rund. Och i och med att jag har vackra Sportline eller någonting annat på min så är den ju ändå väldigt mycket billigare då. i utseende. Men alltså vilken så här motorvägskryssare det är. Luftfjädringen, man bara alltså den och sen det här att du vet alla andra när de, det är ju inte en sån allmän reklamationsnämndsgrej. Så här, ja, men min laddar inte 100 kilowatt eller 120 kilowatt eller 150 kilowatt. Hur är det med din Ford där när du laddar upp den?
Den kommer upp i 160, specificerat på papper i 150 i ja. Ungefär 2 sekunder. Sen,
ja.
Sen så är den skidbacken neråt.
Ja, det är det. Ja. Alltså Audi har ju ett stup. Det är så här, den börjar på 149 och sen går den sakta upp till 150 och sen håller den sig till det till upp till typ 80%. Och då börjar det sakta går det så här till det går det långsamt, då är det 130 kilowatt typ. Och sen ja. Och sen typ den har gått upp så okej, 80 och då bara vroom, ner till 70 kilowatt ungefär och så tycker man jävlar vad långsamt det går. Och sen upp till 95 så ligger den faktiskt på 70 kilowatt då.
Jag kommer efter 80 så ligger jag på 45 kilowatt. Där maxar min Mustang.
Men det är väl okej, så då laddar du ungefär där liksom Kia Niro liksom ladda Kia Niro laddade ju liksom typ 50 kilowatt som max. Den här var 75 egentligen, men det här med, så det är ju en speciell bil på det sättet att du drar mycket, men du hinner ta mig tusan, du hinner gå på toa, du hinner köpa ditt kaffe, men du hinner inte dricka upp ditt kaffe i lugn och ro innan du ska dra vidare. Och det är ju helt enormt egentligen. Och det som var spännande då med Audi e-tron, särskilt med tanke på det nästa bil vi ska prata om här. Sista 20 minuterna. Det är ju att du hade Audi e-tron 50. Den gick inte jättelångt. Den laddade inte jättelångt. Den var inte jättedyr. Och sen hade du Audi e-tron 55 då. Så det är den som har ungefär 30 mil och så laddar blixtsnabbt.
Mm.
Det är den jag har. Och sen nu så när de släppte Q8 e-tron. Då så bumpade de ner specifikationerna från e-tron 55. Det blev Audi Q8 50. Så då bara fick du liksom allt som är bra med Audi e-tron 55 blev Q8 e-tron 50. Och så sa vi var tvungna att höja priset lite. Jo, fast då höjde de alltså priset från vad 50 an kostade lite. Så att samma bil blev helt plötsligt mycket, mycket billigare. Den sänktes nästan 200 000.
Oj.
Så att då blev det ju wow liksom.
Ja, för alltså den börjar väl på så här 828 eller vad var det?
Alltså 55an kostade ju 1 miljon.
Ja.
Och vad sa vi nu? Vad kostade
Q8 e-tron där? Alltså den, för det var ju någonting med 800.
Ja, vi ska se. Det var, du vet, jag kan ju höftat rätt mycket där 200. Men vi ska se. Nej, exakt. 800 000. Så att de sänkte ju den. Det blev ju avrundat 200 000 billigare bil. Tack Audi.
Alltså, surprised.
Ja, verkligen.
Är julen tillägg då? Eller har man liksom bakat in det i priset?
Nej, då är det ju faktiskt.
Man får dörrmattor.
Det är Proline Edition. Dörrmattor. Så det är Proline Edition då. Så att.
Ja, men det är ju kul.
Det betyder att man ändå har additiv farthållare. Bland annat, som ju faktiskt inte alls var standard. Men det är ju alla till farthållare. Du har din luftfjädring. Backvarnare.
Ja, jag bara tänker 800 000. Det är för, jag såg att Hedin här nu sålde Mustang Mach-E Mustang Mach-E standard range rear wheel drive för 740 eller något sånt.
Ja.
Då skulle jag ju hellre ta Q8 e-tron alla dagar i veckan.
Ja. Ja, men det blev och så då Q8 55 då som nu fick då möjlighet att ladda 175 kilowatt, men då blev det ju verkligen så då upp och toucha 175 och sen ligger på mellan runt 160 där. Vilket ju då kan vara okej. Och sen har du det här batteriet då som är mycket mycket större. Det är faktiskt större än Volvons batteri, så den har på 114 kilowattimmar brutto då. Man får bara använda 106 netto. Laddeffekten var 170, inte 175 förut.
Ja, det är det som är grejen med just e-tron, den stora där, att det är så väldigt stor buffert på batteriet.
Ja,
som
gör det.
Att de kan hålla.
De har ju minskat det nu. Det är ju på 50 ändå, alltså den lilla på 95 kWh bruttobatteri. Det är alltså 89 kWh netto, så att det är ju fortfarande långt mer än vad många andra har naturligtvis. Men den drar ju också 0,5 kilowattimmar mer per mil än vad andra gör, liknande bilar. Så. Men alltså kul, alltså så himla rolig bil och sådär trevligt. Men sen så fort du ska ha lite extra djur och sånt så blir det svinedyrt. Och det är fruktansvärt, det är så dåligt djur redan så det finns inte. Och så här, däremot så CarPlay och de här, det tror jag, det lägger de alltid på handlarna liksom. Sådär. Sen har ju den har ju börjat lite så här prenumerationsmässigt också. Så att den har adaptiva ljus också. Men du måste betala prenumeration för.
På riktigt.
Ja, men den alltså jag har ju tänkt på det så där. Jag hade ju den på Volvo och det var bara så här, oh, det här kommer man kanske sakna. Men grejen är, alltså ofta kör man i mörker som inte är motorväg.
Alltså jag som nu bor utanför stan.
Ja, just det.
Typ 2-3 gånger om dagen.
Ja, det är så. Men det är roligt att du kan börja prenumerera en vecka och sen så ja, och sen slutar du betala då och blir av med
det. Har mastan.
Ja, ser jag.
Av någon anledning. Funkar faktiskt jättebra. Det är ingen som har blinkat åt mig.
Nej, för det är ju ofta ett problem med låga bilar att de inte ser tillräckligt snabbt.
Nej.
Så att det är kul med, riktigt kul med, och det var häftigt med att e-tronen där, att den någonstans kom, presenterades då, och det var samma dag.
Ja, det var
just det, natten det var, mot.
Ja, det var på morgonen där som man fick läsa om Q8 e-tron.
Just det.
Och sen på eftermiddagen sitta och titta på någon annan bil.
Ja, då var det nämligen dags för Volvo att lansera EX90. Och vad trodde du att vi skulle få se?
Alltså, jag var ju lite orolig för att vi skulle få se det här konceptbilen som de lanserade för något år sedan här. Och som Polestar 3 liknar.
Ja.
Att jag fattar inte hur de ska få in en sjunde, eller en tredje rad. Rad för att få in 7 pers i bilen. Men jag måste säga att jag blev ganska positivt överraskad. Jag tycker ju om XC90.
Ja, men det gör man ju. Och du säger ju det just för att Volvo EX90 är i princip identiskt med Volvo XC90. Förutom fronten då som saknar grill men också har ett exceptionellt läckra lampor.
Mm.
Fronten växer ju på en, alltså det gör det ju.
Alltså jag stod och tittade på den idag och kände att, alltså nej, nej. Jag förstår att folk tycker att det ser lite billigt och plastigt ut så. Jag tycker att det ser ganska bra gjort ut.
Alltså vadå, att front ska vara billigt och plastigt eller vad?
Ja, det är några som har kommenterat det har jag sett.
Ja.
Och jag tycker att liksom, med järnmärket som sitter där så är det ju ändå en tydlig front.
Det är väl också lite så här. Den lyckas ju både se ut som en gammal bil och se ut som egentligen hur bilar kommer se ut i framtiden. Just det här strömlinjeformade, inte så mycket detaljer för att detaljer är inte så bra för aerodynamiken. Sen ska jag säga så att den har ju den har ju den här CW-nivån som ju står för någonting som jag inte ens ska försöka komma ihåg. Aerodynamik någonting.
Ja.
Alltså den är ju så hög så nästan 30, 0,30 där ju. Så det är ju den minsta, det är ju som att sätta upp ett lakan i vinden så att säga.
Det är nästan som Polestar 3.
Ja, jo. Men fast det är ju e-tronen minskar ju från 0,29 till 0,28 så det är,
oj.
Så det är ju där någonstans de ligger, de här subarna liksom.
Jo, men det är ju där omkring.
Ja. Och jag tror att det känns som att det är ganska stor de här sprången då mellan, jag har liksom ingen, eller jag har liksom ingen, vad är en flygplanskropp liksom så här, alltså jag har ingen jag kan inte relatera till det. Men en känsla av att sprången där mellan de här 0,28 upp till 0,29 är ganska stor då, med tanke på att man har jobbat jättemycket med fronten på e-tron för att minska det här luftdraget då.
Mm.
Det som, om man ska kolla på EX90, vem är Volvo EX90 för med ett instegspris på 1,1 miljoner kronor?
Alltså jag trodde ju att de skulle lägga sig med någon introduktionspris på under miljonen.
Ja.
Så att det inte vart den här sista nollan.
Ja.
Men
man får ju mycket för de där miljonerna. Alltså.
Absolut. Men vill vi bara ha, ja, måste vi ha bilar som har all utrustning? Att jag måste ha det är en sak, men måste alla ha det? Liksom?
Ja, just det! Jag har gjort en video om den här bilen som är bara så här, vilket hån det är mot miljön och allt som heter effektivitet och allt vad Volvo har pratat om och så. Men samtidigt så, vad ska Volvo Cars lansera som första riktiga elbil om inte den enda bilen som är 7-sitsig och som inte kostar typ 1,5 miljoner som Tesla Model X är ju den andra som har den. Jag menar någonstans så där, den är ju unik på det sättet att det är ju en elbil som är sjusitsig. Det är ju extremt unikt.
Ja, det finns, jag kommer ju att tänka på Mercedes EQB och den här kinesiska Maxus Unix 5.
Maxus, ja, men då finns det något till då.
Men det är ju en riktigt billig sak som går typ 30 mil.
Ja, okej. Okay. Ja, det finns några, och även Mercedes där, det är väl en också en gammal sån fossilare eller som man har byggt om. Mm.
Men det här är ju helt sant att det här är en ren elbilsplattform. Så säger Volvo i alla fall.
Ja, och hur definierar vi en ren elbilsplattform egentligen?
Alltså, jag är ju lite tveksam för de har ju tidigare pratat om att det skulle vara en hybridplattform också. Mm. BEV och FEV liksom. Men att de sen ändrade sig till bara elbilsplattform. Och jag tycker ändå att det syns. För att vi har ju liksom hjulaxelavståndet är ju precis som vanliga XC90. Man har inte dragit ut på det för att få in mer utrymme i kupén. Det kanske finns massor med utrymme idag. När jag var där hos Volvo idag så fick man inte klämma och känna. Man fick bara se men inte röra.
Ja.
Så att jag kan inte säga något om utrymmet. Men jag trodde att de skulle ha gjort den här elbilsgrejen. Som att man drar ut axelavståndet så att man får in mer utrymme i kupén.
Man satsar ju också, det är ju många, sen finns det ju rätt och fel här, men de flesta satsar ju på 800 volt system.
Mm.
Till och med Polestar har ju fått ta fram en själv, känns det som. Pratar de om att man tagit fram själv i Storbritannien, där 800 volt system för Polestar 5 och 6 blir det ju. Men och SPA 2 då, som den heter, ju baserat. SPA är ju deras första där. Det var lite roligt faktiskt att SPA, vet du hur den kom till, den plattformen?
Nej.
Det var bara liksom, vi måste skapa ett värde i Volvo, sa Ford, för att kunna sälja den. För att Volvo hade inget värde. Det var liksom en bilfabrik och ett varumärke liksom. Det fanns inget eget värde i det bolaget. Så. Men med SPA-plattformen då så fick man det. Och mycket riktigt, det har ju gått bra. Väldigt fina bilar. Men så att Volvo då är ju 400 volt system. Och då undrar ju människor, vän av ordning, vad innebär det? Vad då liksom volt? Jo, det här är ju enkel matte egentligen. Hur du får vissa saker att bli till då. Så att säga volt gånger ampere är ju lika med watt. Och resultatet av att till exempel kunna ladda med 250 kilowatt då, som den här bilen ska kunna göra med ett 400 volt system, det är ju att man får ha mycket högre ampere istället. Medans andra då har ju 800 volt system och då behöver du inte ha högre ampere. Och ampere är ju då värmen. Det är ju det värmen kommer ifrån så att säga. Så att om du liksom, om du ökar volten så kan du ha lika kablarna behöver inte vara tjockare och sånt för att liksom klara av värmen då. Så det betyder till exempel att bilen kan inte ladda med 200 kilowatt, förlåt, det kan den absolut göra. Bilen kan inte ladda med 250 kilowatt hos Ionity exempelvis, utan där går den ner till 200 kilowatt. Ironiskt nog, om man ska ladda 250 kilowatt med den här bilen, då, vilka får man då åka till?
Då får man åka till Tesla.
Då får man åka till Tesla, ja precis. Och stå där och ha det gott. Men laddpoten är i alla fall på rätt sida, va? För Tesla är det inte det?
Det är den. Jag funderade lite på om den kanske är lite för långt fram.
Ja, det får väl
så att
gå,
man
kanske
inte kan backa tillräckligt långt bak.
Nej. Men ja, nej, men så jag identifierar egentligen två målgrupper för den här bilen. Det ena är så här mellanchef eller egenföretagare som har råd att ta ut en, som får ta ut en som tjänstebil, för man har inga högre gräns, och har fyra ungar så att, och någon kompis, och ska köra i halva fotbollslaget.
Jag tror inte att man behöver ha fyra ungar. Jag tror att det räcker gott och väl med två. Man kommer ändå välja den här.
Ja, fast om du har två ungar, varför väljer du inte till exempel någon Mercedes då? Eller?
Svenska mellanchefer tycker om
ja,
Volvo.
Det är en svensk mellanchefsbil, det får vi konstatera. så är det. Alla svenska mellanchefer kör ju XC60 idag. Och det roliga var ju det att det var XC90 såldes ju väldigt mycket då innan XC60 kom ju. För att Det var ju den där typen av bil man ville ha. Men, och det är ju likadant här också. EX90 kommer ju sälja i brist på att det saknas en EX60 naturligtvis. Mm. Då. Så visst, där har du ju helt rätt. Men sen har vi också min kompis Sven från Emmaboda. Jaha. Som liksom kommer att köra den här. Han vet inte ens om det då för att han hatar elbilar. Han kommer att köpa den här bilen för att han inte ens vet att det här är. Han bara säger, ja, men jag ska ha en XC90. Ja, men den står här. Ja, hur mycket kommer jag behöva ladda den här? Eller hur mycket kommer jag liksom behöva tanka den här plug-in-hybriden då? Och säljaren bara, ja. Alltså det är ganska stort batteri. Så se till att ladda den ofta hemma så behöver du nog inte tanka överhuvudtaget. Här, men det är så här. Och allt han gör med den här bilen det är att sätta sig i den morgonen och köra ner till Emmaboda by och köpa en räkmacka och sen tillbaka. Sen har han gjort sin dag liksom. Det är ju klassiskt Volvo-kund det liksom. För det är ju så här att Volvos ålder på dem som köper de här stora bilarna, det är ju, alltså vi pratar 60 plus ofta.
Ja.
Och där är ju den. Och det var ju också en otroligt trött lansering. Vi var ju lite småsura här för att vi då inte var välkomna helt enkelt. Och vi var ju väldigt fascinerade liksom, vilka var välkomna då. Och så såg man, ja men det var ju liksom papperstidningarna.
Japp, och så var det.
Så var det verkligen, och herregud ja. Nog att jag fick skohorna mig själv på Polestar och crasha den festen. Men jag blev i alla fall inte utslängd liksom. Polestar 3 i Köpenhamn. Men Stockholm var bara så, nej. Och sen så var det ju, jag vet inte, alltså de har byggt upp Kungsträdgården där. Han byggt upp jättestort. För den här
de
presentationen.
De har satt upp ett jättestort tält där liksom.
För den här presentationen. Som inte var där jättelänge. Och sen så pratar man liksom, det var så sävligt och det var konstiga kamerarörelser. Och enligt rykte så somnade minst en journalist där som satt där på den här. De satt ju där runt omkring också på ett jättekonst. Alltså, jag fattar inte, ja. Vad är det Volvo liksom... Men på Polestar, så det var ju, vi pratade ju om att det var ju som, alltså, det var så mycket folk där. Det var säkert 1000 pass. Det var ju himla extremt mycket folk. Och så tänker jag så här, men Volvo, vad är det ni liksom, vad tror ni ska lyckas med det här, hela det här eventet, att det ska vara lite så exklusivt och lite svårt liksom. Och sen nu när ni var, jag vet du var där och kollade på den, så det var ju inte jättemycket folk då.
Nej, det var inte det. Dels hade de ju sitt vanliga showroom. Där var ju allting borta förutom EX90. Men den stod ju bakom en liksom glasvägg så att man fick se men inte röra. Och den skivan snurrade ju inte ens. Så att det var liksom det här hörnet är det du får se.
Ja.
Men sen var ju det här tältet, lanseringstältet fortfarande uppställt. Och där kunde man ju också få komma in. Och där stod en till bil, åtminstone på en snurrande skiva. Men då var det ju liksom staket så att... Vi dödliga, vi fick titta men inte röra liksom.
Så himla värdelöst.
Medan jag vet att vissa, eller journalisterna, de fick ju gå fram och klämma och känna.
Det roliga var att jag liksom sökte lite på här på Facebook eller på YouTube och det är inte, alltså på Polestar där så var det ju hur mycket som helst. Det var YouTube Shorts och det var massvis och till och med när jag släppte min. Jag var ju först på att släppa den som liksom normal horisontal film då på YouTube lite längre då. Sen släppte jag en till då. Och även när jag släppte den så var det ju ganska, då var det jättemycket videos. Men på YouTube nu så är det ju liksom automotorsport i princip. Som, och det är inte liksom, det kommer ingenting från utlandet. Utan alla som har släppt någonting, det är ju de här filmerna som de har tagit från nätet bara.
Ja.
Så det är så himla konstigt vad man vill med det här.
Hallen i sig som de visade upp bilen i, den är inte jättestor. Du får inte plats med jättemånga i den. Det är hundratal max liksom.
Ja.
Medan i Köpenhamn där var det väl flera tusen som jag
förstod. Ja, det var ju extremt. Och de gör in liksom, det var inte bara journalister utan det var klart investerare. Men också kunder och sånt som vissa fick komma dit. Så det var ju en jättefin lansering och de hade gett jättebra för journalister. Och många bilar, man hade 4 bilar man kunde gå igenom och sådär. Vissa hade byggt upp ljusrum för 2 av dem som man kunde fota och filma inuti väldigt bra. Så.
Ja, och man såg ju även Nios lansering i Berlin där. Det var när de tog dit hur många som helst liksom.
Ja.
Med en jättelansering och mycket folk och liksom mycket bass runt omkring. Sen dog ju det på grund av priset för alla. Men,
ja, det var ju helt sjukt. Det ju.
men EX90 hos Volvo här, där är det liksom, ja, men ett hundratal journalister liksom som gärna traditionella, gamla, hedliga.
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag vet inte om de vill gömma att det fortfarande är så otroligt långt kvar innan vi får se bilen rulla på vägarna.
Ja, visst. Ett och ett halvt år.
Ja.
Vad ska göra Volvo? Vi ska faktiskt avsluta här strax. Men frågan är till dig då. Vad gör Volvo här nu under det här kommande ett och ett halvt åren?
Berättar hur fantastisk Volvo C40 är.
Ja.
Alltså, jag vet inte.
Ja, är den fantastisk?
Det är en jättefin bil.
Ja.
Det håller jag med om. Den börjar kännas lite trött.
Ja, gör det va.
För att C40 är ju en ny modell, men vi har ju sett den flera år tidigare i XC40.
Mm.
Och den, det är liksom bara insett, när vi går in i januari 2024, då kommer fortfarande C40 vara Volvos liksom hippaste elbil, för att EX90 har fortfarande inte börjat levereras ändå. Det är en ganska skrämmande tanke, tycker jag.
Och med de skrämmande orden så är vi klara här då från Teknikveckan tillsammans med Kristoffer från Guiden om elbil. Och enklast att se dig är ju naturligtvis att bara gå in på YouTube, och så får man första förslaget där om man gillar bilar. Men annars kan man alltid söka på Guiden om elbil, så ska man se vad du gör. Jättekul att det, jag ser ju det här också som både dig och Kristoffer med allt om elbil.se, och han har även börjat göra lite video också. Vi är lite så här att slåss emot lite gammal media, tror jag. Sådär. Det är lite roligare med video trots allt än att någon artikel där och så ska läsa mer i papperstidningen och sånt där.
Jo, men det var ju ändå det jag slutade med också. Liksom, att här, om jag skulle köpa en ny bil, ska jag läsa en recension eller gå in på YouTube?
Ja.
Jag går in på YouTube.
Så är det ju. Så är det ju. Vi får väl se om EX90-kunderna gör det. Jag kommer släppa min genomgång av bilen från håll, så att säga, här nu. Den kommer vara ute sen länge när ni hör detta, i och för sig. Och kom ihåg att för att Dennis ska orka redigera detta varje vecka, så får ni bli Patreon på patreon.com/teknikveckan. Vi hörs och kanske syns framöver här. Ha det bra. Hej.
Hej.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.